Välkommen till Ät och sova spara-podden.
En podd som finns till för att inspirera och göra privatekonomi och sparande roligt.
Jag heter Ronja.
Och jag heter Ida.
Nu kör vi!
Tillbaka till rötterna med Ät och sova spara. Idag ska vi med Ida verkligen prata pengar och ekonomi. Det har inte vi gjort på en stund riktigt sådär djupdykt.
Hi och hoj,
back to basics.
Back to basics, yay.
Finns ju en orsak att vi har börjat prata om pengar, men som vi säkert har sagt tidigare också, så är det ju som så att när du är på en ekonomisk resa så utvecklas ditt eget tankesätt an eftersom du går. Och för mig till exempelvis så betyder det att jag står inte i matbutiken idag och räknar ut mina inköp, vad de kostar, eller jag budgeterar inte regelbundet mer, jag gör sådana kollar emellanåt då när jag behöver det, och för mig är mitt sparande är så automatiserat redan vid det här skedet att det är inte någonting som kräver någon form av tankeverksamhet av mig, vilket ju betyder alltså att de saker man är intresserad av att prata om, så de är inte mera kanske det där att okej, hur många euron sätter jag i månaden på mat, utan det kanske är mera lite mindset åtminstone för mig kring en ekonomisk mindset, och grunden till allt måste du ha i skick, för att annars så kan du aldrig någonsin bygga en förmögenhet om du inte har grunderna i skick. Och det där, och jag fastnar lite för den här Nick McGulley. Han är alltså en bloggare egentligen. Han har en blogg som heter Off Dollars and Data, och jag tror det är .com faktiskt efter den. Och sen har han släppt en bok nu 2022 som heter Just Keep Buying. Och sen handlar det om så här kunnat långt efter. Vänta, jag ska se. Proven Ways to Save Money and Build Your Wealth. Typ så heter det. Och jag älskar ju alla forskningar som baserar sig på data. Jag tycker om forskning överlag. Jag är inte intresserad av att någon gissar sig fram till någonting. Och det där. Och därför så tänker jag att vi ska prata om Nick. Och vad han säger. Jag har faktiskt själv beställt den här boken ännu. Jag har inte ännu alltså läst den. Utan jag har bara nu så här surfat runt och titta på klipp och så vidare. Har du hört om den här Nick du?
Jag har hört hans namn tidigare, men jag måste nog ärligt säga att jag har inte så hemskt mycket. Jag har lite läst om honom, men inte desto mer fakta. Så det här ska bli en intressant diskussion.
Och det där, jag är inte heller någon sån superexpert, eftersom jag har läst boken ännu, så får vi säkert liksom återkomma med ett nytt avsnitt när jag har läst hela boken. Men hans liksom så här grundprincip som han säger, så är det här att helt enkelt spara när du har fyrk och sätt undan då när du får tjäna mer. Och det där är ju alltså grunden egentligen i hela tankesättet, men hur han sen liksom uttrycker sig och hur han lyfter de här sakerna, så det är kanske inte alltid helt så där det sättet som man är van att höra. Och om vi tänker som så här att om vi går in på Google och så skriver vi att hur mycket ska jag spara? Och det är liksom vårt sökord. Så då får vi ju, alltså vi kan ju få hur många som helst olika exempel. Jag skulle gissa att det kan komma, vet du, så här, att du ska spara 20% av dina inkomster, eller du ska spara så att du har, vet du, 3 månadslöner, eller vet du, det kan komma liksom vad som helst. Och det som är fjantigt just när man sätter in någonting på Google och söker, så det är ju en uppskattning, en gissning egentligen på helheten som man får som svar därifrån. Och också när det kommer till sparande, så är det liksom ett antagande då att alla kan spara, som är den där grundgrejen. Och jag vill påstå alltså att en basfrisk person utan större livskriser kan lära sig själv att spara i någon form. Och tänker jag inte gå in på hur många euro, för då är det någon som blir jätteledsen på mig nu sen när jag uttrycker mig om hur många euro man skulle kunna kanske spara. Men är man grundfrisk och har en liksom stabil vardag ändå i den formen som man kan, så hittar du nog sätt förr eller senare om det är det du faktiskt då vill göra. Och det som då Nick liksom tar upp är det att inkomsten är ju det som reglerar egentligen hur mycket vi kan spara. Vad väcker det för tankar hos dig?
Det här är säkert en sån sak som, eller jag har på senaste tiden hamnat och funderat på det här, för att då när vi har startat till exempel Ät och sova spara på den, så då har vi ju gått ut med det att man ska spara, man kan till exempel med 15 euro starta sparande. Och ja, man kan ju fortsätta med det hur länge som helst, men man blir ju nog inte rik på det sättet att man alltid bara sätter 15 euro per månad. Utan det där att när inkomsterna ökar, så då borde man också liksom sätta en större del åt sidan. Och därför så tycker jag att kanske det där procentuella är en ganska sån där, liksom ett bra hur ska man säga?
Guideline.
Guideline, ja. Som man liksom skulle kunna följa på det sättet att då borde det vara liksom sådär automatiskt att de också stiger den där summan som man sätter åt sidan medan lönen stiger. Och åtminstone för mig så är det ju nog sådär att jag försöker gå vidare på min liksom karriär hela tiden. Och då är det ju sådär förhoppnings, liksom sådär önskat, är det rätta ordet, att den där lönen också stiger.
Ja, och jag tänker just att det är ju precis det där det handlar om, att du blir ju inte rik på att liksom sätta 15 euro i månaden åt sidan. Och rikedom är ju det som, eller det är åtminstone det som jag jobbar för. Jag jobbar för att ha en lättare vardag, jag jobbar för att ha ett tjockare sparkonto och för att kunna välja liksom vad jag vill göra när jag vill göra det, för att kunna fast säga upp mig från ett jobb om jag tycker att det bara liksom känns blö.
Men, ja, eller sen överlag bara pensionssystemet.
Ja, det också. Exakt. Man kan inte lita sig på det heller, väl inte. Och det finns jättemycket skam när det liksom kommer till privatekonomi och jättemycket så här tabubelagt är det ju fortfarande fast vi har kommit en lång väg. Och just det där att det är en sån här skam kring det, så blir det ju det att folk sen inte då är villiga eller kan riktigt veta åt vilka tom man ska svänga sig när man ska börja jobba med sin egen privatekonomi. Och Nick pratar alltså om det att det är en jättestor lögn det här att man skulle bygga rikedom genom att spara in på liksom olika saker. Att genom att du skippar den där ena latten eller genom att du inte äter ute på restaurang eller genom att du inte köper nya kläder. Så liksom det är det sättet som du bygger rikedom. Han säger att that's just a big fat lie. Att så är det inte. Utan all data, all forskning, allt som vi har liksom nerskrivet någonstans som har någon grund tyder på det att högre inkomst är det som bygger rikedom. Och jag tycker att det var ganska bra, det kom upp någonstans att det stod liksom att skulle det vara som så att det där att vi kan spara in skulle liksom bygga rikedom, så skulle det ju se ut som så att då skulle vi ha inom alla samhällsklasser en ökning hela tiden på folk som liksom blir rikare, för att alla skulle då spara in på sin kaffe eller sin bil eller sin vet du what not. Men däremot så ser vi helt tydligt att den där ökningen i liksom vad man sparar, vad man investerar, kommer i de högre inkomstklasserna. Och då har vi ju liksom fakta på det då, att okej, att man behöver få den där högre inkomsten för att kunna spara mer. Och då kommer vi tillbaka till den där eviga frågan att hur skaffar man sig en större inkomst? Jag själv har jättemycket det här året, eller i synnerhet den här hösten, fundera på det där att vad sätter jag min energi på? Jag är absolut inte färdig nu, jag har inte någon lösning här ännu heller. Men jag har liksom funderat på det att varför göra då 45 saker när jag kan göra en eller två? Och istället då liksom få in 1000 lappar istället för att få in vet du kumpin. Och det här är nog något som desto mer jag tänker på det, så desto liksom mer tydligt blir det. Att välja bort sånt som inte hjälper mig att öka min inkomst.
Ja, jag får fast i det där ganska bra, Ronja, som du pratar om. Och för mig har det varit kanske mer just det där att jag har liksom räknat ut att om jag får den här lönen, så hur mycket tid tar det av mig? Vet du, att om jag jobbar liksom med någonting som då har en vet du, lägre lön och hamnar liksom jobba.
Du menar alltså nu timlön?
Ja, alltså just det där, timlön, det är jättekonkret och för mig funkar det jättebra. Så det där att om jag liksom jobbar då hur ska jag kunna förklara det här? Men alltså jag menar det att mitt tankesätt har tidigare varit det, att desto mer jag jobbar så desto mer pengar får jag ju. Såklart, för det är ju det där basic-tankesättet.
Ja,
det är ju så som man lär sig. Men egentligen, när det hela tiden uppkommer nya sån här, inte yrken utan liksom sån här
arbetsmöjligheter då?
Ja, och arbetspositioner och sånt här. Till exempel då SOME, som är ett jättebra exempel. Så där kanske man inte behöver, och nu säger jag då behöver med lite sån här popo-öron. Man kanske inte behöver jobba den där 8 timmar för att du ska få den där samma lönen som du kanske tidigare fick. Förstår du min point? Det är jättesvårt att förklara.
Jag tror jag kan försöka förklara.
Okej, bra. På ett bättre sätt.
Ja, så vad Ida alltså säger är det att du kan välja att räkna dina inkomster enligt att okej, att du har 10 euro i timmen och nu jobbar du 10 timmar så får du 100 euro. Jag hoppas att jag räknar rätt.
Du räknar
10, 100. Eller sen kan du vara sådär att okej, att jag tar ett jobb istället som betalar 20 euro i timmen och så jobbar jag istället bara 5 timmar men får samma peng. Och det här är kanske just den där grejen som jag själv har insett precis samma sak som du säger, att varför sätta tid på såna jobb som inte betalar ordentligt? Att om jag istället kan göra hälften så mindre jobb men få lika mycket lön, så då har jag ju byggt en situation för mig själv där A, jag har tid för mig själv och för saker som är viktiga för mig på ett annat sätt, och B, jag drar ändå in samma lön. Och sen är ju målet väl förstås att höja den där, eller åtminstone för mig att höja den där liksom timdebiteringen då för alla år som går.
Mm.
Och det där, och det finns inte, liksom, jag förstår att så här som jag då tidigare jobbar kommunalt, jag går på jobb och jag kan inte, liksom, jag kan inte löneförhandla, jag kan inte få bättre lön än min kollega egentligen, för att det kommunala avtalet är typ omöjligt ungefär. Men då får jag ju själv välja att stanna jag kvar där, eller går jag och söker något annat, och det är ju här som det är svårt. Det är här det blir en utmaning att vara så där att okej, att nu klipper jag bandet till det här jobbet jag har gjort, och det här jobbet som har känts tryggt och bra, och där jag har mina vänner och mina bekanta och mina arbetskollegor. Och så väljer jag att fokusera på det här andra. Och det är ju svårt. Det är ju där det, liksom, det, är där det blir utmanande.
Du tycker inte om disclaimers, men kan jag säga här nu än? Och nu önskar vi ju inte att någon ska liksom säga upp sig. Och vet du.
Visst, om det är så att man vill säga upp sig så ska man.
Nej, men jag menar, det är ju kanske inte heller bara det enda alternativet det där. Lika bra kan man ju, vet du. Okej, det här kanske är ett dåligt exempel, men som jag kom, vet du, först på, att vet du, öppna en nätbutik och vet du, liksom, sälja av dina, vet du, sådana virkade saker som du har gjort, eller vet du,
handarbete,
vet du, vad som helst, ja, liksom, som kan då ske samtidigt som du jobbar, vet du, om vi då pratar om den där timlönen och det där, vet du, konkreta, så samtidigt som du är där då på det där arbetsstället var du inte egentligen kanske kan få högre lön än det som du nu för tillfället får, så kan du ha den där webbutiken som funkar liksom och rulla, vet du, själv. Och så skickar du på kvällen de där, dina handarbeten. Eller må det då vara vad som helst. Men att det finns ju många olika lösningar. Och det var det som jag ville säga. Att säg nu inte upp er sådär bara.
Och det där, och jag förstår det. Ida vill aldrig att någon ska bli ledsen eller sur eller arg. Men grejen är ju den att den där planen är ju jättebra, och det är ju så som 99% av människorna gör när de är mellan att byta bransch. Så där gjorde jag också. Jag startade upp någonting annat vid sidan om. Jag hade mina fastigheter, jag hade Äta, sova, spara. Jag hade föreläsningar, jag hade, vet du, talargigs och så vidare. Men i något skede måste du ta det där steget ändå, att du är så där att okej, att nu har jag redan byggt upp så då att jag inte faller helt liksom pladask på reven, vet du, utan att jag har någonting. Men i något skede måste man ju inse att inte kan du heller jobba 49 timmar, vet du, extra ungefär så här. Okej, det var ett jättedåligt exempel, 40 timmar jobbar man vanligt. Men alltså, vet du, så här typ att du börjar jobba varje kväll 5 timmar extra. Så då jobbar du liksom 5 timmar plus dina 8 timmar på vanligt jobb. Det är ju inte hållbart det heller. Att du måste ju i något skede liksom våga ta det där steget. Och många sitter i en sån position att du kan inte gå ner i arbetstid. Det finns ett arbetsgivare som säger att nej, du får inte jobba 80%. Du får inte vara ledig en dag i veckan. Och då tror jag att det är i de situationerna som man behöver liksom sätta sig ner och vassa där att okej, forskningen säger att vill jag bli rik, vill jag ha rikedom, så då måste jag få större inkomst, och jag kan inte få större inkomst på det här jobbet. Då måste jag helt enkelt välja att gå åt något annat håll. Och det är svårt. Jag menar, jag sitter själv för tillfället och är sådär att jag kapar av vissa saker som jag är sådär att de här sakerna vill jag inte göra mer. Jag kan fast vi kan gå in på det liksom senare. Men liksom att man måste våga välja. Man måste våga se vad man satsar på.
Mm. Absolut. Ja, och nu när vi pratar om att vara rik och ha liksom rikedom, så är det ju automatiskt heller det där att det betyder massor med sedlar i plånboken eller massor med pengar på bankkonto. Att rikedom och liksom att vara rik är olika saker åt alla, vet du.
Eller det är olika summor på
olika
bankkonto.
Summa. Mm, ja, men att just det där att kanske man liksom, för att kunna ha det bra, så måste man kunna våga göra de där besluten.
Man måste våga välja. Och sen en sån sak som, liksom, att eftersom vi nu då har konstaterat då att studier och forskningen stöder alltså det, att det är lättare att bli rik med bra inkomst. Och är du sen då, har du en bra inkomst, så men bara genom att liksom vara en semi-okej investerare, vet du, med popoöron, så har du en större chans att klara dig ekonomiskt. Att du behöver inte ens liksom vara the best of the best när du liksom börjar investera. Om du bara råkar ha en så pass hög inkomst att du klarar av att sätta en större summa liksom iväg, så sannolikheten är ändå liksom mycket större att du då har det bättre ekonomiskt i framtiden än om du är en låginkomsttagare och du investerar lite. För att då kan du göra mera hoti så att säga. Du borde vara helt skitbra investerare med de där mindre pengarna för att liksom kunna liksom nå upp till samma möjlighet. Jag läste ett sån här, en sån här quote som jag hittade på nätet som jag nu antar att det är från den här boken, men grow your income to add assets or use the income from the assets to buy more income producing assets. Och det är ju det där som det kanske liksom just handlar om, att använd den inkomsten du har för att köpa saker som genererar pengar åt dig. Och sen när de genererar pengar, så använd den pengen som har blivit genererad av den till att igen köpa mer. Och då bygger du liksom åt dig själv egentligen ett ämbar som hela tiden fylls. Det, liksom, det blir aldrig tomt, det kommer hela tiden mer, och du behöver liksom flera ämbar i rad för att fylla när de där pengarna bara liksom rinner ut därifrån. Och det här är åtminstone något som jag tar med mig in nu till 2023 på hur jag vill bygga upp min privatekonomi ännu tydligare. För att emellanåt kan jag känna mig som en jättefattig bostadsinvesterare. Och det är helt hemskt att säga det, och jag brukar alltid skratta att jag borde inte få säga något sånt, för att folk kan bli helt galna. Men i synnerhet när du liksom investerar pengar i någonting som är fast, alltså att det är liksom konkreta väggar och dörrar och tak, så inte är det sådär som att jag, som vi har sagt någon, att du kan inte, jag kan inte sälja vardagsrummet i en camper liksom för att få cash in på konto. Så jag vill ha alltså bättre kassaflöde, det är vad jag vill ha. Jag vill ha bättre kassaflöde in, så att inte liksom, att nu har jag satsat på det att allt det har gått liksom fast i fastigheterna och allt har gått dit för att det sen genererar i framtiden när lånen är betalda. Men nu vill jag ha mera lösa cash. Jag vill liksom i princip sälja vardagsrummet ibland.
Okej, okay. Och du kommer att få liksom, genom den här boken så tror du att det är liksom lösningen till allt?
Absolut inte. Alltså, genom en massa bra diskussioner och en massa nya saker som jag ska testa på, och genom att fokusera på vissa saker och inte hålla på med liksom 45 olika saker, så tror jag att det är möjligt. Men helt enkelt det att man vaknar upp till det och är sådär att okej, vad vill jag sätta min tid och energi på, och vad sätter jag tiden och energin på som faktiskt genererar någonting åt mig? Att sluta göra gratisjobb, sluta göra jobb som inte betalar. Vet du, att sådär som för dig också, att välja de jobben som där är en okej timlön. Gå inte och gör jobb du heller, vet du, som har dålig timlön. Den diskussionen har vi ju haft med dig privat hur många gånger som helst. Att du har också emellan ett problem med att liksom inse att vilka jobb lönar det sig för dig att fara och göra. Och att det tar tid för dig att inse att okej, det är inte värt det. Att fast man tycker att... Och det är en sån här jäkla kvinnofälla igen, att man tycker att man ska vara duktig och man ska, man ska vara kämpare och man ska, vet du, ställa upp för alla andra. Men på riktigt, om lönen är shit och det är under your pay grade, så då ska inte du göra det. Vet du, hur kiva typ du än är. Och nu menar jag inte att man ska hjälpa sina vänner. Men jag menar bara att don är don. Och liksom att om du förtjänar mer än någon annanstans, så ska du gå dit istället för att gå till det jobbet du har gjort kanske tidigare där lönen var sämre. Do bigger things, people.
Ganska bra avslutning på det här avsnittet.
Ja, det säger jag. Do bigger things, people. Där avslutar vi. Det är jättebra. Hej, hoppas ni gillar det här avsnittet. Ta också våra sociala medier följ också våra sociala medier. Äta, sova, spara med punkter emellan. Roms Ronja och Ida Stepanov. Så hörs vi också den vägen. Ha det bra, hörni.
Ciao!